Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Lösta mord. Var är Holly? Varning för våld mot barn och försummelse av barn i serien. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av David Oskarsson. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp. Och i slutet av avsnittet. Om du som lyssnar tycker om olösta mord får du gärna vara med och sponsra oss på Patreon. Adressen är alltså patreon.com, P-A-T-R-E-O-N. Om du vill vara med och sponsra går du till Patreon, söker på olösta mord. Där väljer du senare en summa som vi får av dig för varje avsnitt vi gör. Om vi mot alla odds inte skulle göra en avsnitt under en viss tidsperiod så kostar det heller ingenting. Vi har inga sådana planer. Nu tänker vi göra avsnitt varje vecka och vi jobbar hårt för det. Både jag, David och Sofie och andra manusförfattare. Det här är en förhållningsvis hög utgivningstakt så vi behöver er hjälp. Den här historien börjar i Harris County i den amerikanska delstaten Texas. I den senaste befolkningsräkningen år 2020 hade Harris County strax över 4,7 miljoner invånare. Detta medför att Harris County är den mest folkrika regionen i Texas och den tredje mest folkrika regionen i hela USA. Ungefär 42% av områdets befolkning är latinamerikaner, 27% är vita och cirka 20% är afroamerikaner. En liten andel tillhör den amerikanska ursprungsbefolkningen. Harris County är relativt religiöst. År 2014 var Harris County den region som hade tredje flest registrerade religiösa organisationer i hela USA. Den dominerande religionen i området är kristendom och inte vilket som helst utan katolsk kristendom. Det finns också en hel del kristna minoriteter i Harris County som till exempel mormoner. Mellan 1912 och 2020 har Harris County pendlat mellan att rösta på republikanerna och att rösta på demokraterna. I det senaste valet år 2020 röstade 55,94% på Joe Biden och demokraterna. Vi befinner oss strax norr om Houston på Wallaceville Road. Det ligger bara 3 hus längs med den här vägen, Wallaceville Road. Vägen är omgiven av sumpmark och tät skog. I denna sumpmark och skog rör sig mycket djur. Bland annat prärjevargar, lodjur, pungråttor, tvättbjörnar, bältdjur och ormar. Där tisdagen den 6 januari 1981. Klimatet i den här delen av Texas räknas som fuktigt subtropiskt. Den här typen av klimat kännetecknas av varma och fuktiga somrar och milda till kyliga vintrar. Även om januari är den kallaste månaden i norra Houston är medeltemperaturen ändå 17,2 grader. Inte särskilt kallt. I ett av de tre husen på Wallaceville Road är en 20-årig man vid namn Kerry Cox hemma på jullov. Han studerar annars på universitet och bor inne i Houston. Kerrys familj har fyra schäfrar som vaktar huset från potentiella inkräktare. Det behövs inte särskilt ofta. På sin höjd skäller de fyra schäfrarna ut ungdomar som kastar ölburkar från sina pickups när de kör förbi familjens hem med lite för hög hastighet. Annars är det ett väldigt lugnt område. Den här tisdagen, alltså den 6 januari 1981, bestämmer sig Kerry Cox för att ta en tur i skogen med Heidi, en av de fyra cheferna. Där kan Heidi få springa fritt. Hon svarar bra på inkall och kommer när man ropar på henne. Hon kommer gärna springande och är lycklig över att få lyda order. Vid ett tillfälle ropar Kerry på sin Heidi och då kommer hon gärna springande som vanligt. Men hon har någonting i munnen. Kerry tänker att Heidi har säkert fångat en hare eller en ekorre. Men när Heidi kommer närmare ser Kerry att det är någonting större som Heidi har i sin mun. Heidi släpper stolt sin fångst framför Kerrys fötter. Och det är en människoarm. Kerry ringer efter polisen omedelbart. De är snart på plats. De startar en sökinsats efter fler kroppsdelar. Några som också snart är på plats i media. De största bolagen såsom ABC, NBC och CBS är snart där på Wallaceville Road för att följa polisens utredning. Under dagarna som följer genomför polisen en systematisk sökinsats. De finkammar sumpmarken och skogsområdet kring Wallaceville Road. De tar hjälp från ett lite oväntat håll. Ofta tar polisen hjälp från andra myndigheter eller militären i USA i sökinsatser. I det här fallet tar de hjälp av fängelseinterner. Jag har berättat tidigare om det här fenomenet i seriemördarpodden Sommarspecial om Dean Corll. Då var det flera interner som sattes i arbete med att göra utgrävningar i de hyrda magasin under vilka Dean Corll hade begravt majoriteten av alla sina offer. Vi vet inte från vilket fängelse förstärkning till sökinsatsen hämtades eller vad kraven var på att få delta. Men fångar kom till området vid Wallaceville Road. Personer som har dömts för brott och som sitter i fängelse får hjälpa till att söka efter kroppsdelar i området. Sökinsatsen förblir resultatlös under flera dagar. Sex dagar senare, måndagen den 12 januari 1981, är Kerrys mamma ute med Heidi längs Wallaceville Road. Klockan omkring 10.45. Heidi påkallar uppmärksamhet. Hon vill bestämt få med Kerrys mamma in i ett skogsparti där Heidi aldrig brukar rastas. Det finns nämligen inte ens en gångstig där inne. Det har funnits en grusväg där tidigare. Men det enda tecknet på att den har funnits där är en sliten, vit och numera malplacerad vägbom. Kerrys mamma följer efter Heidi. Och där, cirka 30 meter in i skogen, hittar de det polisen har sökt efter. Kerrys mamma leder polisen till fyndplatsen. Och de kan snabbt konstatera att det som Heidi spårat upp är två människokroppar. En rättsläkare kallas till platsen och får i uppdrag att undersöka kropparna. Rättsläkaren kommer snabbt fram till att den ena kroppen är kvinnlig och den andra är manlig. Om kvinnokroppen kan rättsläkaren avgöra följande. Kroppen har kommit ganska långt i förruttnelseprocessen. Kvinnan har uppskattningsvis varit mellan 15 och 18 år när hon dog. Hon är vit eller så möjligtvis besläktad med ursprungsbefolkningen. Hennes längd är mellan 162-175 cm. Det är ett ganska brett spann och det tyder ju verkligen på att det har gått långt i förruttnelseprocessen. Vikten kan inte ens avgöras. Hennes hår är brunt med röd underton. Håret har varit uppsatt i en hästsvans. Ögonen är bruna och naglarna är kortklippta. Rättsläkaren kan se att kvinnan brukade bita på naglarna. Hon har dessutom mer ansiktsbehåring än vad rättsläkaren anser vara normalt. Det går att hitta information från tänderna som kan hjälpa till vid identifiering, exempelvis lagningar. Rättsläkaren kan ta fingeravtryck. Kvinnan har gröna träningsshorts på sig och bredvid henne ligger en blodig handduk. Dödsorsaken fastställs till strypning. Om manskroppen kan rättsläkaren avgöra följande. Av vissa delar av kroppen finns det enbart skelett kvar. Kroppen har utsatts för djur och natur. Mannen har uppskattningsvis varit mellan 18 och 24 år när han dog. Han är vit och ungefär lika lång som kvinnan. Alltså någonstans mellan 162 och 175 cm. Hans hår är vågigt och brunt och han har markanta ögonbryn. Han har en gammal skada på en nackkota och artros trots att han är så ung. Rättsläkaren får ut information från tänderna som kan hjälpa till vid identifiering och han lyckas ta fingeravtryck. Mannen har blivit misshandlad och dödsorsaken fastställs till trubbigt våld mot huvudet som orsakat en eller flera frakturer. När mannen misshandlades var han bunden och hade munkavel. Både mannen och kvinnan bedöms komma från socioekonomiskt stabila förhållanden. De har båda uppenbart haft tillgång till bra tandvård och sjukvård under sina liv. Utifrån informationen som offentliggjorts har inte vi kunnat avgöra vems arm det var som chefen Heidi först hittade den 6 januari. Det finns dessutom mer information om fyndplatsen som inte har offentliggjorts. Podden What About Holly har dock fått ta del av förundersökningen. Detta efter att poddaren personligen åkte till ansvarig polisstation och efter mycket debatterande fick ut det hon ville ha. Poddaren säger att hon har läst förundersökningen i detalj och sett bilder från fyndplatsen. Det som förundersökningen beskriver och det som poddaren ser på dessa bilder menar hon är alldeles för hemskt och grafiskt för att kunna återges. Så hade nog inte vi resonerat. Rättsläkaren bedömer att paret har blivit mördade samtidigt eller direkt efter varandra. Bedömningen blir att de har dött den 3 eller 4 januari, alltså omkring en vecka tidigare. Det är omöjligt att avgöra ifall kvinnan och mannen har mördats på platsen eller ifall de har blivit placerade där efter sin död. Polisens teori blir ändå att paret mördades någon annanstans och att mördaren eller mördarna dumpade deras kroppar i skogsområdet vid Wallis Wild Road. De tror också att mannen kan ha bevittnat mordet på kvinnan och i sina försök att hjälpa henne blev han brutalt misshandlad. Vi vet inte varför polisen har den här teorin, men det kanske är någonting som framgår av förundersökningsprotokollet som vi inte har tillgång till. Trots att delar av kroppen enbart är skelett och andra är kraftigt förruttnade är både mannens och kvinnans ansikten i tillräckligt gott skick för att en av polisens tecknare, en kvinna vid namn Mary Mice, kan rita av ungefär hur de såg ut när de levde. Polisen går ut med teckningarna i media med förhoppning att få in tips om vilka det här är. Förhoppningen är att någon anhörig till paret ska höra av sig. Men tyvärr hör ingen anhörig av sig och värdefulla tips uteblir. Det är lite oklart om teckningarna på parets ansikten gick ut i media på nationell nivå eller enbart lokal media. Polisen lyckas heller inte identifiera paret med hjälp av tandavtryck eller fingeravtryck. Det här är några år innan det första DNA-fallet så DNA är inte heller en option. Men faktiskt 1981, det här året när paret hittades, forskas det väldigt mycket om DNA som del av brottsutredningar på Rockefeller University i New York.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det kommer då att dröja flera år innan forskare knäcker koden om hur DNA kan användas i kriminalteknik. Det ser alltså mörkt ut för polisens utredning om vilka paret som hittades i Harris County är och vem eller vilka som har mördat dem. Och varför. Polisen vet inte ens vilken relation mannen och kvinnan hade till varandra. Men deras teori är att de stod varandra väldigt nära. Kanske var de bror och syster, kanske och någon pojkvän och flickvän. Fallet blir kallare och kallare. Någon gång under 1981 begravs mannen och kvinnan gemensamt i en anonym grav i Harris County. Sen går det 30 år. Det blir 2011. Fortfarande vet ingen vilka mannen och kvinnan är eller vem som mördade dem. Men efter 30 år beslutar myndigheten National Institution of Justice att 25 fall med oidentifierade offer runt om i USA ska öppnas upp på grund av att DNA-tekniken har gått framåt så mycket. National Institution of Justice är ett forsknings-, utvecklings- och utvärderingsorgan i USAs justitiedepartement. Ett av de 25 fallen är det oidentifierade paret i den här historien. Därför grävs de upp igen år 2011. Det går då att utvinna DNA från både mannen och kvinnan. Den som ansvarar för DNA-analysen är en kvinna som heter Jennifer Love. Jennifer är rättsantropolog och chef för identifieringsenheten i Harris Countys rättsmedicinska avdelning. Jennifer har fått pengar från National Institution of Justice för att genomföra analysen. Dock får Jennifer bara pengar nog till att undersöka om mannen och kvinnan som hittades 1981 i Texas är släkt eller inte. Enligt DNA-analysen som görs är de inte släkt. Då kvarstår fyra möjligheter. Mannen och kvinnan var ett kärlekspar, de var vänner, de var bekanta eller så är de helt okända för andra. Polisen gissar att det rör sig om ett kärlekspar. Och de får därför smeknamnen Romeo och Julia. Tyvärr leder den informationen, alltså det faktum att paret inte är släkt med varandra, någonstans. Utredningen kommer inte framåt. I november 2011 kontaktar National Institution of Justice en annan organisation, National Center for Missing and Exploited Children. Det är en frivillig organisation som arbetar med att hitta försvunna barn, motverka människohandel av barn för sexuella ändamål och främja att barn ska få växa upp i trygghet. Eftersom paret som hittades i Harris County var ganska unga tänker National Institution of Justice att de möjligtvis finns i National Center for Missing and Exploited Children's register. Den organisationen bedömer dock att de inte ska undersöka mannen i sina register eftersom han är för gammal. Men kvinnan kunde ha varit 15 år. Så hon kan de undersöka. För att göra det skapar National Center for Missing and Exploited Children bland annat en 3D-avbildning av kvinnans ansikte och försöker sprida den i media världen över i hopp om att någon ska känna igen henne. Det leder ingenstans alls. Utredningen blir återigen kall. Det verkade så hoppfullt men den kommer ingen vart 2011. Det går ytterligare 10 år. Det blir oktober år 2021 och världen kämpar mot en pandemi. Många jobbar hemifrån och försöker fördriva tiden utan sociala aktiviteter. Ett sätt att göra det som säkert många av er gjorde var att lyssna på poddar. Podcastbolaget Audioshack som producerar True Crime-poddar fick ett rejält uppsving 2021. det jag fick den här podden också, för då gjorde vi Sven Sjögren-serien. Audio Shack får många fler lyssnare och tjänar riktigt bra pengar. De är baserade i Indianapolis i delstaten Indiana. De producerar bland annat poddarna Crime Junkie, Anatomy of Murder och Counterclock. 2021 väljer företaget Audio Shack att donera en summa pengar för att identifieringsenheten vid Harris Countys rättsmedicinska avdelning ska kunna göra vidare efterforskningar om det okända paret som hittades i januari 1981. Här kan man anta att Audio Shacks poddar gjorde ett eller flera avsnitt om fallet, men jag har inte lyckats hitta dessa eventuella avsnitt. Mr. Gillis och Allison Peacock är de som får i uppdrag att göra nya DNA-analyser på paret. Mr. Allison är båda experter på genealogi, alltså läran om en människas eller en djurarts släktförhållanden som innefattar systematiska metoder för släktforskning. Det tar 10 dagar och sen har Mr. Allison identifierat mannen. Hans namn är Dean Klaus. Han var 21 år gammal när han blev mördad 1981. Allison kontaktar polisen som ansvarig för utredningen. Det är förmodligen en kalla fallgrupp vid Houston-polisen. Polisen svarar att de har omkring 500 olösta mordfall på sitt bord just nu och att de inte är särskilt insatta i det här fallet. Därför ber de Allison att kontakta Deans familj och återrapportera all information hon får av dem. Allison plockar upp luren och slår ett samtal till Dean Klaus stora syster. Hon heter Debbie Brooks och bor i New Smyrna Beach i delstaten Florida. Debbie svarar inte, men Allison lämnar ett röstmeddelande och inom en timme ringer Debbie tillbaka. Allison frågar Debbie om hon möjligtvis har en familjemedlem som varit försvunnen under väldigt lång tid. Debbie svarar: "Åh ja, herregud, min bror Harold Dean Klaus Jr." Allison berättar då för Debbie att Dean tyvärr är död. Hon berättar också att han blev mördad och att han har varit ett oidentifierat offer hos polisen sedan januari 1981. Alltså i 40 år. Mer än 40 år. Trots att det är ganska tung och sorglig information som Allison kommer med, upplever hon att Debbie blir glad och lättad. Hon har i 40 år desperat velat ha information om vad som hände med hennes lillebror. Sen frågar Debbie vad som har hänt med Deans fru. Allison svarar att Dean hittades bredvid en kvinna som mycket väl kan ha varit hans fru. Hon är nämligen ännu inte identifierad. Debbie berättar att Dean var gift med en kvinna som heter Tina Klaus. Innan de gifte sig hette hon Tina Gail Lynn. I januari 1981 var hon 17 år gammal. Allison kommer strax efter det här samtalet att lyckas identifiera kvinnan som Tina Klaus. Det var alltså Dean och Tina Klaus som hittades 1981. Men innan samtalet mellan Allison och Debbie avslutas ställer din syster en fråga som Allison inte är den minsta beredd på. Hon frågar: "Vad hände med bebisen? Var är Holly?" Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning, så är det lätt att hitta. I dagarna när du hör det här, om allt har gått rätt, så har jag lanserat en ny svensk historiepodd. Jag har i nästan 10 år gjort en engelsk historiepodd som heter Fan of History. Men den här podden har inte så mycket gemensamt med den. Den nya podden heter Nu blir historia och jag gör den med Cornelia Boberg. Vi kommer att ta upp väldigt olika historiska ämnen och göra ganska lättsamma avsnitt om dem. Vi har lanserat med 10 avsnitt på en gång minst. Då tar jag upp så breda ämnen som irländska pirater, dagen då dinosaurierna dog och Toblerone-affären. Du ska nu, om allting har gått rätt, hitta Nu blir historia i samma poddappar som du hittar olösta mord. Så prova gärna att lyssna. Och intromusiken till den podden har gjorts av ingen mindre än David Oskarsson, min medpoddare här i Olösta mord. Maila oss dina teorier om alla fall vi har tagit upp. Sven Sjögren, Jogse, vad du nu vill ha teorier om. Maila det till simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z. Stort tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till David Oskarsson som har klippt det. Tack till Trippna för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Ni kan höra hela låten, den är jättebra, den finns på Spotify och den finns på YouTube. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mål.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.